Hej, jag heter William. Välkommen till 9R3-podden. Idag kommer jag att sammanfatta och recensera boken There's No Free Lunch 250 Economic Truths av David L. Bahnsen är en populärvetenskaplig introduktion till ekonomi, skriven som ett försvar för marknadsekonomi, äganderätt och frivilligt samarbete. Boken består av 250 korta avsnitt. Varje avsnitt utgår från en ekonomisk insikt eller ett citat från inflytelserika tänkare och följs av Bahnsens egen förklaring. Formen gör att läsaren inte behöver ta sig igenom en traditionell lärobok med modeller, diagram och långa härledningar. Syftet är istället att återföra ekonomiska samtal till några grundläggande frågor. Resurser är begränsade, val har kostnader och politiska program bör bedömas efter sina faktiska följder snarare än sina uttalade avsikter. Bahnsen skriver från en tydligt konservativ och kristen värderingsram där ekonomisk frihet kopplas till mänsklig värdighet och socialt ansvar. Boken är därför både en ekonomisk primer och ett idépolitiskt inlägg särskilt riktat mot socialism. Detaljstyrning och politiska åtgärder som enligt författaren bortser från ekonomiska drivkrafter. Jag kommer att ge dig de viktigaste lärdomarna från den här boken. För det första knapphet och alternativkostnad som bokens ekonomiska utgångspunkt, bokens titel sammanfattar dess centrala premiss. Det finns ingen fri lunch eftersom varje resurs, varje arbetstimme och varje politiskt beslut innebär att något annat väljs bort. Bahnsen återkommer till knapphet som ekonomins grundproblem. Människors önskemål är fler än de resurser som finns tillgängliga och därför måste individer, företag och offentliga institutioner prioritera. Detta gäller även när en kostnad inte syns direkt i en budget eller på ett kvitto. Om staten subventionerar en tjänst försvinner inte resursåtgången. Den finansieras genom skatter, lån, minskat utrymme för annan verksamhet eller genom att kostnader flyttas framåt i tiden. Denna princip används för att kritisera argument som enbart talar om önskvärda mål. Ett program kan ha en sympatisk avsikt, men den relevanta ekonomiska frågan är också vad det tränger undan, vem som bär kostnaden och vilka beteenden det uppmuntrar. Bahnsens form med korta sanningar passar denna typ av resonemang eftersom den tränar läsaren att ställa följdfrågan som ofta saknas i den politiska debatten. Vad ges upp för att detta ska kunna genomföras? Det betyder inte att boken hävdar att alla offentliga utgifter saknar värde. Poängen är snarare att värde inte upphäver begränsningar. För en läsare blir alternativkostnad ett praktiskt analysverktyg både för hushållets beslut och för bedömningar av reformer, bidrag och offentliga investeringar. För det andra, resultat före avsikter i bedömningen av ekonomisk politik. En återkommande princip i There's No Free Lunch är att politik bör bedömas efter resultat, inte bara efter avsikter. Bahnsen lyfter därmed en klassisk invändning mot ekonomiska reformer som presenteras som generösa eller rättvisa utan att deras bieffekter analyseras. En reglering kan exempelvis vara avsedd att hjälpa en viss grupp men samtidigt förändra priser, investeringar, anställningar och tillgången på varor eller tjänster. Att målet är välmenande avgör inte automatiskt om metoden fungerar. Detta perspektiv innebär att ekonomiskt tänkande måste vara kausalt. Man behöver fråga hur människor sannolikt svarar på nya skatter, subventioner, förbud eller prisregleringar. Företag reagerar på risker och möjligheter. Konsumenter anpassar sin efterfrågan. Arbetstagare och arbetsgivare ändrar sina val när villkoren förändras. Bahnsen använder sådana samband för att argumentera mot förenklade löften om kostnadsfria förbättringar och snabba politiska lösningar. Styrkan i angreppssättet är dess krav på konsekvensanalys. Det flyttar diskussionen från slagord till frågor om incitament, genomförande och långsiktiga följder. Samtidigt är det ett normativt färgat projekt. Boken försvarar inte en neutral katalog av konkurrerande ekonomiska skolor utan vägleder läsaren mot en marknadsliberal slutsats. Den som läser den bör därför skilja mellan den användbara metoden att granska utfall och Bahnsens specifika politiska bedömningar. Just denna skillnad gör boken lämplig som underlag för diskussion snarare än som ensam auktoritet i politiska frågor. För det tredje, marknader, arbetsdelning och frivilligt samarbete. Bahnsen framställer marknaden som mer än en plats där pengar byter händer. I bokens perspektiv är den ett system för samordning mellan människor med olika kunskaper, behov och resurser. Arbetsdelning gör att individer och företag kan specialisera sig på sådant de gör relativt väl. Medan handel gör det möjligt att få tillgång till annat, utan att varje person behöver producera allt själv. Därigenom kan produktiviteten stiga och fler behov tillgodoses. Denna syn ger priset en särskild roll. Priser fungerar som information. De signalerar knapphet, efterfrågan och värdet av alternativa användningar. Utan att någon central instans behöver känna till varje enskilt hushålls preferenser eller varje lokal produktionsförutsättning. När priser förändras får producenter och konsumenter skäl att anpassa sina beslut. Bahnsens bredare argument är att decentraliserade beslut ofta kan hantera denna komplexitet bättre än omfattande central styrning. Boken kopplar dessutom frivilligt utbyte till mänsklig värdighet. När människor får välja, ingå avtal och bygga verksamheter kan de samarbeta över stora avstånd och skilda livssituationer. Det är en viktig del av Bahnsens försvar för fri företagsamhet. Han betraktar inte främst marknaden som ett tekniskt effektivitetssystem utan som en social ordning där ömsesidigt beroende kan ske utan tvång. En invändning som läsaren kan hålla i minnet är att marknader också kräver institutioner. Avtal, rättsstat, äganderätt och förtroende behövs för att frivilligt samarbete ska fungera. Bokens marknadsvänliga argument blir mest begripligt när det förstås mot denna institutionella bakgrund. Inte som ett påstående att varje oreglerad situation automatiskt ger goda utfall. För det fjärde, minimilöner och prisregleringar som frågor om incitament. Minimilöner hör till de ämnen som uttryckligen behandlas i bokens tematiska upplägg. Bahnsen använder frågan för att visa hur en politisk åtgärd kan ha en omedelbart tilltalande avsikt men ändå skapa svåra avvägningar. En lagstadgad lägsta lön är tänkt att höja ersättningen för arbetstagare med låga löner. Men om lönekostnaden stiger över vad en arbetsgivare bedömer att en viss tjänst kan bära, kan resultatet bli färre ingångsjobb, färre arbetstimmar eller hårdare krav på erfarenhet och produktivitet. Poängen i bokens resonemang är inte endast en förutsägelse om en enskild lag. Den är metodisk. Priser och löner samordnar utbud och efterfrågan och när de sätts administrativt måste man undersöka hur aktörer anpassar sig. Samma logik gäller andra former av prisreglering. Ett pristak kan gynna de som lyckas köpa en vara till det lägre priset men också minska utbudet eller skapa köer och brist. Ett prisgolv kan skydda vissa producenter men göra det svårare för andra att köpa eller konkurrera. Bahnsens position ligger tydligt nära den klassiskt liberala och konservativa ekonomiska traditionen. Han betonar riskerna med att förbise marknadens signaler. En balanserad läsning bör samtidigt notera att verkliga effekter kan bero på nivå, bransch, region och övriga regler. Bokens stora bidrag är därför främst att göra läsaren uppmärksam på mekanismerna. När en politisk lösning förändrar priset på arbete eller varor, förändrar den också villkoren för de som ska anställa, producera, köpa och sälja. Slutligen kritiken av socialism. Maktkoncentration och kronikapitalism, boken riktar en skarp kritik mot socialismen och en ekonomi där politiska beslutsfattare i hög grad styr produktion. Priser och resursfördelning. Bahnsens invändning är både praktisk och moralisk. Praktiskt menar han att central styrning saknar den spridda kunskap som finns hos enskilda hushåll, arbetstagare och företag. Moraliskt varnar han för att politisk kontroll över ekonomiska möjligheter kan minska människors självständighet och göra dem mer beroende av makthavare. Samtidigt är bokens ideal inte att företag ska få gynnas genom politiska kontakter. Bahnsen behandlar också kronikapitalism. Alltså ett system där etablerade företag kan få särskilda fördelar genom subventioner, regleringar, upphandlingar eller privilegier som är svåra för konkurrenter att få. Det är viktigt för hans argument eftersom han skiljer mellan konkurrens på öppna villkor och en ordning där vinst kommer från närhet till politisk makt. I den senare situationen blir marknaden mindre fri och konsumenter och nya aktörer kan missgynnas. Denna distinktion hjälper läsaren att undvika en vanlig sammanblandning. Kritik mot stora företag, ojämlikhet eller missbruk är inte nödvändigtvis kritik mot all handel eller privat ägande. Bahnsen använder den för att hävda att rättssäkra och generella spelregler är bättre än selektiva privilegier. Hans slutsats är tydligt ideologisk men frågan han ställer är bredare och relevant även utanför hans egen tradition. Hur kan ekonomiska institutioner begränsa både statligt godtycke och företags möjlighet att köpa sig skydd från konkurrens? Sammanfattningsvis, There's No Free Lunch passar främst läsare som vill ha en lättillgänglig introduktion till klassiskt marknadsekonomiskt tänkande. Den lämpar sig för den som följer debatter om skatter, välfärd, löner, företagsamhet eller statsstyrning, men som inte vill börja med en teknisk universitetsbok. Det korta formatet gör den också användbar för studiecirklar, undervisningssamtal eller läsare som vill ta ett begrepp i taget och fundera över dess konsekvenser. Bahnsen erbjuder inte ett ideologiskt neutralt panorama över ekonomin. Hans konservativa och kristna syn på människan, friheten och samhället är en tydlig del av bokens projekt. Läsare som söker en bred jämförelse mellan olika ekonomiska teorier behöver därför komplettera med andra perspektiv. Den praktiska nyttan ligger i frågorna boken tränar fram. Vilka kostnader döljer sig bakom ett löfte? Vilka incitament skapas av en reform? Vem gynnas? Vem får bära risken? Och vilka långsiktiga effekter kan uppstå? Sådana frågor är användbara oavsett om man slutligen delar Bahnsens politiska slutsatser eller inte. Det som skiljer boken från många introduktioner till ekonomi är kombinationen av ett aforistiskt upplägg och ett uttalat idépolitiskt försvar för fri företagsamhet. Istället för att systematiskt bygga teori kapitel för kapitel samlar den 250 korta ekonomiska principer med kommentarer. Det gör läsningen snabb att påbörja men bäst lämpad för långsam eftertanke. Som primer är den mest värdefull när den läses kritiskt, tillsammans med viljan att pröva dess konsekvensresonemang mot konkreta samhällsfrågor. Om du vill stödja David L. Bahnsen, du kan köpa boken via Amazon-länken som jag lagt i podcastbeskrivningen. Efter att du har läst boken, berätta gärna vad du tycker och dela dina tankar. Vi ses!